I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi ju då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
Radio Play.
Har vi släppt?
Ja, vi har släppt.
Men det är första gången vi spelar in på
exakt,
den här året.
Exakt, verkligen. Det här är Mord mot mord.
Yes.
En true crime podcast som görs av dig, Anna Sandell, och av mig, Karin André.
Stämmer.
Hur mår du?
Jo, men jag mår bra. Det är ju sista dagen innan vi börjar jobba igen. Det känns som att jag har varit ledig för alltid och ändå alldeles för kort. Ja. Alltid när det är sista dagen. Det ger mig lite ångest och så är det så här grått och trist i Stockholm idag. Men på det stora hela mår jag bra.
Du har ändå fått vila mycket.
Jag har vilat, det är typ det enda jag har gjort. Jag har sovit länge och sovit middag varje dag.
Vänta. Vad, när du säger sovit länge?
Ja, men typ till 10.
Oj. Gud, för du är ju verkligen så. Alltså vakna klockan 7. Ja, exakt.
Mm. Jag sover typ till minst 9 varje dag.
Det är otroligt. Stolt över dig.
Tack. Ja. Och sen har jag sovit typ mellan 1 och 2 timmar på eftermiddagarna. Fram tills för typ några dagar sedan. Det har jag liksom inte känt mig trött på eftermiddagen.
Du har sovit klart.
Jag har sovit klart. Så jag är väl redo att börja jobba. Egentligen. Hur mår du?
Men jag är nog inte alls redo att börja jobba.
När är man någonsin det?
Nej, men vi har haft nu de 2 senaste kvällarna. Eller nej, fredag och lördag nu. Har varit ganska liksom stökiga kvällar. Och jag orkar inte det, eller på att säga.
Nej, det tar ju.
Och det har varit skitroliga kvällar. Alltså så här, eller i lördags var vi firade Runsten, våran kompis. Och han hade typ en idé om att han bara, jag vill ha en lång lunch som går över i en kväll. Och så kan man äta middag om man vill. Och det var exakt så det blev. Och det är ju de bästa dagarna.
Så.
Nej, exakt.
När man bestämmer att man vill ha det så blir det ju aldrig så. Det
Nej,
var härligt att det blev så.
Jag vet, jag var också så glad för hans skull. För att jag visste om att det verkligen var
Men ska man, spot on. Det är ju egentligen alltid så. Och så har vi alltid gjort, typ jag och mina tjejkompisar från mitt äldsta tjejgäng, att vi ses på lunch och så gör man inga planer på kvällen. Så att man kan, men man måste inte. Man får egentligen aldrig yttra de orden.
Nej, då är det cursed.
Det var en gång vi var på Rish i 12 timmar.
Det var faktiskt bra jobbat. Och så, hur fattiga var ni efter det?
Det var ett skämt verkligen.
Det var verkligen nudlar resten av månaden sen.
Ja, men vad kul. Jag tänkte på det när jag såg på din Instagram att du så här, typ gick och tog en AV i fredags. Jag jobbade ju ändå torsdag och fredag. Satt hemifrån.
Ja, just det. Ja. Jag bara jobbade. Jag gjorde det. Jag jobbade hemifrån. Ja.
Men att jag bara var helt så dagvill. Och typ att min kompis Lovisa bara, vad gör du helgen? Jag bara, helgen? Va? Typ, jag fattar ingenting. Vilken dag
jag
är vi?
Jag fattar ingenting. Ja, nej men exakt. Men jag ska ju, nu har jag bara bestämt mig. Alltså resten av veckan får bli väldigt lugn. För vi gifte oss på lördag.
Ja.
Vilket känns helt sjukt.
Det känns väl superhärligt, eller?
Ja, alltså jätteroligt. Nej, jag har tyvärr fått kalla fötter. Skulle jag vilja deklarera här i det här sammanhanget. Nej, men det ska bli så jävla kul. Men det känns som att man vill se till att vara rested.
Men det, och det kommer du ju vara.
Ja, ja, det tror jag. Du, jag bara tar ledigt hela veckan från jobbet.
Men du ska väl vara ledig på fredag?
Halva
fredag.
Nej, det ska bli så jävla skoj.
Ja, det tycker jag också.
Bra.
Väldigt kul.
Annan grej man har gjort under ledigheten, eller jag har gjort i alla fall, kollat absurt mycket på tv.
Om jag har
Jag har ju plöjt hela You säsong 2
och 1 såg du väl också?
Just det,
för jag har sett hela säsong 2. Du har sett 1 och 2 till, ja. Det är som så sjukt. Ja,
alltså, what den, the fuck?
Den har ju varit up for discussion även i gruppen. Men herrejävlar, jag låg ju lite före dig eftersom du var tvungen att se hela säsongen samtidigt som jag började
dricka. Okay.
Men alltså, det är så sjukt, för den är så dålig. Men den är också så jävla spännande. Man kan inte sluta titta. Alltså, jag brukar ju aldrig titta mer än en kvart typ när jag ligger i sängen innan jag ska sova. Jag låg så en timme och bara, ska jag ta till? Ska jag ta till? Det gick inte att sluta titta.
Nej, jag vet. Men jag tycker också heller inte att den har fått tillräckligt mycket skit.
Nej, gud,
alltså rent kvalitetsmässigt. Alltså,
det är ju, det är ju 2000-talets
Sunset Beach
sämsta serie hittills.
Men den är också, alltså,
men den är ju, den har ju något.
Den har någonting, och jävlar vad man inte vill sluta kolla. Men what the fuck var det där?
Alltså det var så stört. Och att både du och jag hatar ju Penn Badgley.
Alltså Joe. Alltså han är typ en av de större. För att han är en killtyp. Om man tänker bort det här seriemördandet, så är han verkligen en killtyp som finns. Eller seriemördandet finns ju uppenbarligen också. Men man har inte stött på så många kanske. Och det är en av de störigaste killtyperna.
Han är en fruktansvärt irriterande person.
Men också för att han är den, du vet, en sån snubbe som så här, sätter den på en total piedestal. Men bara om man är exakt det han vill att man ska vara. Och så tycker han att han är så jävla god
vidrig.
Och smart typ. Aj, fy fan.
Nej, den är helt, helt störd.
Men det är också kul att folk är så himla upprörda, för att det verkar som att han är jag ska inte säga något.
Nej, så här, inga spoilers. För jag höll också precis på att spoila det som hände. Som jag bara, har det hänt än? Så jag skrev till dig. För det är ju en superkonstig twist i slutet.
Ja, men alltid så himla konstigt. Men det sagt så vill jag ändå verkligen säga,
Sedan. Men jag såg också den här Luke Magnotta.
Just det, Luke Don't Magnotta. Fuck with cats.
Kittens. Kittens heter den nog, ja. Den heter Håll bort den, tassarna borta.
Ja, men det är panik. Alltså, varför översätt? Jag trodde vi hade slutat med det efter Firma Ruffel och Båg, som de döpte Arrested Development till.
Det visste inte jag.
Firma Ruffel och Båg.
Det är sjukt.
Ja, men det har du sett den. Nej. Du har ju gjort det fallet.
Ja, men fan vad jag inte gjorde. Jag vill verkligen ta tillfället i akt här och säga att gud, jag inte gjorde det rättvisa. Fan, vad spännande det är.
Men alltså, det är för att då är det att han, det här, jag visste när, okej, jag börjar om.
För jag känner så här, då är jag ändå precis, jag har ändå gjort honom på något typ att jag bara, what? Typ?
Men är det typ att liksom att internetfolk börjar sätta igång och leta efter honom?
Ja.
För den när, aspekten kände jag typ inte till.
Inte jag heller. Och det börjar ju med den här katt, när han mördar katter i en video.
Och hur är det nu? Får man se det?
Mm. Alltså, eller man får inte se det i... Nej. Men man får se delar av det. Man får inte se liksom, the actual det. Men man liksom ser det som leder upp till att han dör. Och han lägger ut det på YouTube eller på Facebook eller någonting. Och så är det någon så här internetgrupp med så här internetnördar som bara blir jättearga. Och så är det framförallt två... Eller det är två personer som man får följa i den här gruppen. Som liksom lägger typ all sin fritid
på att hitta honom.
Och han fattar ju att de letar efter honom. Så han typ, du vet, alltså det blir något helt sjukt spel mellan dem. Jag har ingen aning om det. Eller så har jag läst det och typ... Ja,
nej, men för
typ,
jag känner inte, alltså, man vet ju om hela...
Ja, alltså... Ja. Det och de då berättar hur de har så här försökt få uppmärksamhet mot honom. För de hittar ju typ honom. Långt men... innan polisen gör. Fast då har han ju inte mördat någon.
Nej.
Men den är så jävla sjuk. Och han är så jävla sjuk.
Alltså han är, men så han sjuk. Är så jävla obehaglig.
Och typ det som jag heller inte då uppenbarligen sa i vår podd är ju att han så här så jag säger det nu. Han liksom, jag vet inte ens hur jag ska säga det, men han liksom ger, du vet, tips om allting i sina videos, vad han ska göra nästa steg. Han har typ, hans favoritfilm är Basic Instinct, så han så flirtar med Basic Instinct i alla filmer.
Förlåt, men han alltså, är en sån jävla tönt.
Alltså,
fy fan vad sa du?
Och att alltså,
otroligt självupptagen, självgod,
så jävla självgod. Och det som är sjukt också att de pratar med hans mamma. Och du vet, alltså han har ju så här, långt innan han börjar med den här liksom, djurmördarfilmen. Liksom börjat preppa typ för vem han ska skylla på sen. Även den är jätte,
okay, ja, men jag ska
den
se
den. Den är jättebra.
Men det finns ju ändå typ en svensk motsvarighet till det. Som är att Flashback hittade en snubbe som mördade katter i Lerum.
Just det.
För att han också var aktiv på Flashback typ. Och de kopplade ihop olika random grejer typ.
Och till slut var han så här,
it's this guy. Ja, jag vet. Också, för det är också fascinerande för att de, gud vad de har någonting som du och jag inte har.
Exakt.
Tålamod.
Men, nej, men för,
och annat kanske.
Men,
och fritid. Typ,
teknikförståelse i mitt håll. Nej, men som den här tjejen säger, som är en av de internetnördarna. Hon bara, jag tyckte det var så pinsamt att komma till jobbet. För hon känner sig så här hotad. För hon jobbar typ, okej, du får se. Jag ska inte spoila.
Jag ska kolla på den. Det låter väldigt, för jag orkar typ inte, jag vill inte se någonting som bara handlar om honom.
Nej.
För att man vet om att han blir så jävla glad av
det. Och det pratar de ju om i den här också.
Men då känns det ju också som att det är typ, den här historien låter ju som att det är lite så revenge av folk som också jagade honom typ.
Det blir, ja, jo. Men det blir lite så töntigt i slutet, för då säger de typ så här, are all of you watching this documentary complicit in, du vet, alltså så här. Ja.
Man bara, fast ni har gjort den så släpp.
Exakt. Men jag vill ändå säga så här, för jag tänkte inte att jag skulle se den.
Nej. Är det en serie eller en film?
Det är en serie.
Hur många avsnitt?
3 avsnitt.
Ja, men det var ändå bra.
En timma, precis. För det räcker.
Ja, men och det räcker nästan alltid. Alltså det stör mig jättemycket. Men
när det är typ
alla
10 avsnitt.
Ja, exakt. Att det är typ sådana, exakt 10 timmar om typ ett fall. Man bara, fast nu är det bara att ni gör sådana långsamma dragningar över så frysta landskap.
Men när vi ändå pratar om det.
Så, ja, kör.
Confession Killer.
Jag har inte sett den.
Nej, för den är ju typ 6 avsnitt.
Ja.
Men den tyckte jag ändå liksom hade någonting hela vägen.
Men den är det ju väl också extremt många erkännanden.
Ja, liksom det är 400 eller något sånt där.
Också det. Fucking. Ja. Alla mördare, så otroligt störiga eller?
Alltså,
jävla bunch of nerds.
Alltså han har, den här Confession Killer är ju typ otroligt, otroligt sorglig också. För han har ju för sig mördat någon, så han är ju en mördare. Men det är sorgligt. Ja, den är hemsk bara.
Ja. Jag ska kolla på den. Ja. Det är kul om vi kommer ha såna, liksom sist av alla kommer vi prata om. För då har jag väl hunnit ikapp när jag har plöjt klart Wahlgrens värld som jag gör just nu.
Men det vi har alltid i världen.
Ja, jag vet. Så det är det som är så skönt. Men nu tänker jag att vi poddar.
Ja.
Den 29 mars 1951, torsdagsmorgon. Vi är i Danmark.
Okej.
Närmare bestämt Köpenhamn. För där går en man in på Landsmansbankens kontor på Nørrebrogade 58. Han har på sig någon slags verkstadskläder typ, solglasögon och en mössa.
Okej.
Normal gå till banken klädsel. Han går fram till kassan, tar upp 2 pistoler och säger till bankmannen Kai Möller att han ska ge honom pengar. Han har typ med sig någon kasse, tror jag. Han är så här, fyll på med pengar här liksom. Och annars kommer han att skjuta. Och sen skjuter han av ett skott i taket för att liksom visa alla, jag tror att de är 9 personer inne på banken, och för att liksom visa alla att han menar allvar. Och Kai börjar liksom så här samla ihop pengarna och liksom börjar fixa med det där. Men han är väl superchockad och rädd och liksom så. Så mannen tycker inte att Kai jobbar liksom tillräckligt snabbt.
Nej.
Så han skjuter honom.
Okay.
Och han dör direkt. Och då tar bankchefen Arnold Wisbom liksom över och fortsätter typ så här samla ihop pengar. Men mannen tycker inte heller att han är liksom tillräckligt snabb. Så han skjuter honom också i hjärtat. Så både Arnold och Kai kommer alltså dö på plats.
Det går ju inte snabbare av att...
Nej, framförallt så får han, det slutar med att han inte får med sig några pengar alls. Så att han hade bara haft lite tålamod, så hade det blivit ett mer framgångsrikt rån. Och färre personer hade kanske dött. Utanför banken har det liksom hunnit samlas en folkmassa typ. Folk har väl hört skottet antagligen. Eller skotten. Så att det är en massa folk utanför. Och när gärningsmannen nu så här flyr på cykel, så försöker folk liksom stoppa honom.
Så typiskt danskt på något vis. Cyklar från brottsplatsen.
Det var tydligen väldigt jobbigt, för att det var snö ute.
Och säkert med en sån stor lådcykel. Exakt. Som alla danska pappor har.
Jag tänker mig att vet, folk försöker stoppa honom genom att hoppa ner i lådan. Nej, men det är tydligen också väldigt svårt att cykla för att det är snö. Så det går inte så fort. Så det var liksom inte,
nej.
Men så folk försöker liksom få stopp på honom, dra av honom från cykeln. Men han typ bara så här hotar och skjuter dem med. Så han har fortfarande kvar en av pistolerna uppe liksom. Så till slut så har han liksom skakat av sig alla. Och tror han i alla fall. För det han inte vet är att en kille, rörmokarlärlingen Helmer Hansen, ett otroligt fint namn, han har skuggat honom på liksom lite mer avstånd så, för att se var han tar vägen. Och snart så kan han då berätta för polisen att bankrånaren och dubbelmördaren har gått in på Griffenfeldsgade 38. Det ligger alltså det är typ 5 minuters promenad från bankkontoret, så det är väldigt nära liksom. Så han har gått in i den trappuppgången. Så polisen kommer till den här gatan och där griper de 29-åriga Palle Hardrup. Men de tycker typ redan när de griper honom att så här, det är något som inte riktigt stämmer. Alltså han liksom så här lojt småleende typ. Alltså han verkar lite väck typ. Men de tar med sig honom till banken och vittnen, det är vilket också helt stört, att de bara, följ med här bort och träffa de här som du precis skrämde typ vettet ur. Men det är så att de bekräftar att så här, nej men det var han liksom. När han förs bort från banken, då är det liksom massa folk utanför. Då liksom vinkar han till folkmassan typ. Alltså det är som att han inte fattar vad fan som hände typ. Och det är verkligen så här lynchstämning. Men han fattar. Han verkar liksom inte med typ.
Okay.
Så Palle Hardrup föddes den 3 december 1922 och verkar ha levt ett liksom ganska vanligt danskt liv. Han är så här född och uppvuxen i Köpenhamn,
utbildas mycket Tuborg,
men så här, ja, exakt, utbildade sig till typ hantverkare, levde något så här medelklassliv liksom. Men allt ändras eftersom han inte kan låta bli att hjälpa nassarna under ockupationen av Danmark. Ja. Han anmälde sig alltså frivilligt liksom för att hjälpa deras kås. Och till slut så jobbar han som vaktmästare på Hippokorps, som är alltså den polisstyrkan som Gestapo instiftar. Alltså när man tar över Danmark så skapar man liksom sin egen polis.
Okay.
Och det är de, och han är deras vaktmästare. Så han verkar inte vara superhögt uppsatt.
Kanske. Men han är ändå med.
Han har ändå sökt sig dit frivilligt liksom. Och det här gör ju då att när ockupationen är över och Danmark liksom blir fritt igen, så har ju Palle stått på lite fel sida kan man säga. Så att han försöker hålla sig gömd ett tag efteråt liksom, men snart grips han och så döms han till 14 års fängelse för förräderi. Och han sitter inte alls 14 år, utan han sitter typ 2 år tror jag. Ja, något åt det hållet. Så att han släpps redan 1949. Och efter det så verkar liksom hela livet bara sätta igång igen. Du vet, han så här, han gift sig, han och hans fru flyttar till Hvidovre, som är en förort till Köpenhamn. Jag tror att de skaffar barn, alltså han börjar jobba. Det är liksom bara, ja, så allt verkar väldigt, väldigt vanligt. Tills han då en helt vanlig torsdag går in och mördar 2 personer på en bank. Och polisen är liksom, alltså polisen får liksom inte ihop det här.
Nej.
De bara, hur den här personen går inte ihop med det här brottet typ. Det är någonting som är konstigt liksom. Så att de är så här, han har nog blivit tvingad att göra det här av en annan gärningsman. Eller han har nog liksom en kumpan eller någon som eller någon som bestämmer över honom, som har liksom tvingat honom att begå det här brottet. Men han säger i förhör att han är helt ensam. Men polisen är då fortfarande inte övertygad och blir mer intresserade när de inser att en av lägenheterna på Griffenfeldsgade 38 tillhör en kvinna vars systerson passar liksom jättemycket bättre in på liksom bilden av den här typen av gärningsman. Och snart hör också den här systersonen av sig till polisen.
Han vill ha ära.
Han vill bara berätta för polisen att han inte, trots att Palle har använt hans cykel vid det här rånet, har någonting med det att göra.
Okay.
Så då ringer han bara för att informera mig. Den här mannen heter då Björn Schov Nilsen. Han var 8 år äldre än Palle och har då liksom begått liknande brott tidigare. Han har inte mördat någon tror jag, men du vet, det är så här rån och liksom så. Och han verkar stämma in mycket bättre på den här bilden sagt än vad Palle gör. Men det finns då 2 problem. Alltså delvis behöver man hitta kopplingen dem emellan. Men också, det är ju Palle som har gått in och skjutit personerna. Det är liksom, han säger det själv.
Det kommer man ju inte bort.
Nej, exakt. Så den här första problemet som är så här, vad är connection mellan de här 2 personerna? Det är ganska lätt. För Björn dömdes också till fängelse för förräderi för sina handlingar under naziockupationen. Och de sitter bara på Horsens stadsfängelsfängsel kanske. Min danska är så dålig.
Alltså, jag tycker den är ganska bra.
Jag tänker alltid norska. Så att jag är på väg att bli så himla...
Jag kan lära dig två saker som danska säger ofta, som om du vill slänga in.
Yep.
De säger alltid, det är ju det.
Det som det är ju det.
Mm. Och fett.
Just det. De satt båda på Horsens stadsfängsel och det var
och det är
fett.
Ju det.
Och det är ju det. Så de började liksom, man började typ prata med andra intagna och andra folk som jobbat där och sådär. Och då får man höra massor av historier om Björn och Palles väldigt, väldigt nära relation. För de har liksom varit typ helt, nej, det verkar inte så. Anna gjorde precis ett snuskigt tecken.
Nej, de var inte älskare.
Det verkar inte som att det är befucking, utan det är på ett mer... spirituellt plan, kan man säga. För de har liksom blivit mer och mer isolerade i fängelset. De har valt att eller de har fått igenom att de två får dela cell på Björns initiativ. Och sen har de ägnat liksom all sin tid åt yoga, meditation. Aha. Men också trans, alltså att man försätter sig, att Björn har försatt Palle i transliknande tillstånd, och sen har de ägnat sig ganska mycket åt hypnos.
Okej, spännande.
Eller hur? Alltså yoga meditation, härligt
och otippat på något vis.
Ja, ja, verkligen.
Verkligen. Ett danskt fängelse på 50-talet.
Ja, jag vet typ inte riktigt var det kom ifrån. Nej. Men alltså än så länge tycker jag att det är lite härligt.
Mm.
Björn blir liksom... Det är lite grann som att de startar en liten sekt.
Mm.
En väldigt liten sekt. Där Björn är ledare och Palle är liksom undergiven.
Det räcker ju med två.
Ja, gud ja. Mm. Nej, men verkligen. Och Björn var sagt, han var liksom solklart den som bestämde den här relationen. De höll på med sina övningar hela dagen, varje dag. Folk runt omkring dem är så här, men har vittnat då om att Björn fick allt mer makt över Palle liksom. Så polisen lägger snart upp en... kommer snart med en ny teori. De tror att Palle har mördat bankmännen Kai och Arnold under hypnos.
Ah.
Och att hypnotisören och därmed också eventuellt den riktiga gärningsmannen är då Björn.
Gud vad spännande.
Så den 4 april så grips han då misstänkt för att vara Palles medbrottsling.
Uh-huh.
Så deras teori är ju verkligen bara att han är bara maskinen som utför Björns handlingar.
Gud vad spännande.
Eller hur?
Jag skulle jättegärna vilja bli hypnotiserad någon gång.
Jag är så peppad på det.
Alltså jag skulle jättegärna vilja bli det. Och jag är...
inte just för det här.
Nej, men bara och se och så här. Jag tycker det verkar skitspännande.
Ja, men det är också för att man inte tror, alltså det är så himla svårt att föreställa sig hur det är.
Ja. Yeah. Jag vill jättegärna testa det. Kanske i år vi ska testa det och
spårdom.
Mm.
Japp. Det här är året vi startar den här sekten.
Ja. Yeah.
Ja. Yeah. Vi behöver också pengar. Så den här nyheten, alltså att man har gripit någon för att han har hypnotiserat en mördare, blir förstås gigantisk liksom. Så det börjar liksom strömma in vittnesmål från fångar och andra som har liksom så här träffat på de här två. Och alla pratar ju om att de höll sig för sig själva hela dagarna. Och bara höll på med de här övningarna. Att Björn liksom försatte Palle i trans, hypnotiserade honom. Alltså du vet, det liksom är så här, alla har sett det här
hända
liksom. Mm. Men problemet är ju att Palle fortsätter hävda att han är ensam gärningsman. Och Björn säger ju att han inte har varit inblandad alls. Liksom. Så de hade visserligen träffats dagen innan.
Mm.
Och det verkar också som att, att Palle också har fått pistolen av Björn.
Mm-hmm.
Och Palle var ju i hans mosters, tror jag, lägenhet det är innan och efter rånet. Okay. Så det finns ju några... Ja. Några olika saker. Men det är liksom så här, det är ändå indicier, tänker jag. Så man tar in en sån jävla stjärnpsykolog som verkar liksom ha jobbat ganska mycket med liksom just rättspsykologi, så där, eller kriminalfalls. Va? Du fattar, alla fattar. Han heter Max Schmidt.
Mm.
Och ska nu komma in och konsulta på det här fallet. Och till en början så tycker han att alltså han tror inte på det här.
Nej.
Han bara, det här är...
Han tror inte på hypnos.
Han tror inte på... Åtminstone inte den här hypnosen.
Nej, okay.
Han bara, det finns inte en chans att man har gjort det här liksom. Men han börjar jobba med Palle i alla fall. Och efter ett halvår så blir han också liksom allt mer säker på att det verkligen är så att Björn har styrt honom att begå det här brottet. Det visar också att Palle eventuellt begått ytterligare ett rån 2 år tidigare. Och jag tror att Palles fru då berättade för polisen att han gav alla pengarna till Björn.
Uh-huh.
Och att hon var så här, vad är det som händer här? Uh-huh. Och att han liksom inte kunde typ ens svara på det. Liksom. En annan grej som hon tar upp är att Palle gav Björn tillåtelse med oändligt stora citattecken att ligga med henne.
Gud.
Hon liksom, det är tydligen så det funkar att man kan ge bort en fru, vilket är ju väldigt bra för mig att veta nu när jag ska gifta mig och så.
Jag tror inte det bara handlar om fruar, jag tror det handlar om respektive, för det har hänt oss också.
Gud, jag bara... Vem går du bort Oskar till?
Vem har jag inte gett bort Oskar till? Låtsas inte som att du inte har.
Men det är så att, och det verkar typ, teorierna är att det typ är Björn som har bestämt att han ska gifta sig med henne för att han inte ville att han skulle flytta in hos sina föräldrar när han kom ut ur fängelset, för att då skulle han liksom tappa
makten.
Ja, exakt. Det här är ju teorier liksom. Men sagt, Palle nekar till allting fram till julen 51.
Okay.
Så rånet skedde i mars där.
Mm.
Och då har han skrivit liksom ett långt erkännande och berättar då mycket riktigt att det var så att Björn hypnotiserat honom och därmed fått honom att begå rånet och morden. Och det man säger då är typ att så här, för då förbjöd dem att ha kontakt, vilket gjorde, och samtidigt jobbade han med andra psykologer då.
Mm.
Så att då liksom är det så här att han ja, att de lyckades bryta hans makt över honom liksom. Jag läste också någonstans att de även hade uppträdanden tidigare med de två tillsammans, där Björn fick Palle att göra olika saker i typ fängelset. Det kan verkligen också vara hittat på. Det känns som att det är ganska mycket, för ganska många källor, inte de jag använt, men det finns ganska många som har skrivit om det här, som handlar typ om hur staten hjärntvättar alla och gör konstiga saker.
Aha, okay.
Så det är mycket sådana som har skrivit om det. Så okej. Man har lite olika indicier och lite vittnen, och nu har man också Palles bekräftelse, men ändå lite svårt att ta det här till domstolen liksom. Så man börjar göra olika tester för att avgöra om Palle är mottaglig för hypnos och typ att sätta sig i transliknande tillstånd. Och jag läste också någonstans att man gav honom sanningsserum, vilket ju känns som ett sånt enormt jävla bullshit.
Finns det Harry Potter?
Exakt. Jo, men just fan, jag glömde säga det. Det är J.K. Rowling som har skrivit den här skiten. Nej, men jag vet inte om det var att man absolut inte gjorde det, eller för det stod ändå typ i så här rimliga källor också. Eller om det bara var att de trodde själva på det, du vet.
Mm.
Så. De hällde bara i honom.
Något måste ju finnas. Alltså...
Som gör en mer pratig, finns det ju onekligen.
Ja, intressant.
Och man... ska också liksom ha stuckit nålar i honom efter att man har hypnotiserat honom.
Jag fick panik när du gjorde så här, för då kände jag att de gjorde det under naglarna.
Det är verkligen så jag tänker. Jag vet inte om de gjorde det under naglarna. Men det är verkligen det jag tänker
att
de gjorde.
Men det är ju tortyr. Tror du inte att det var mer så akupunkturaktigt?
Ja, just det. Ja, det är något. Men de gör det efter att de har hypnotiserat honom att inte reagera typ.
Ah, okay.
Och sen reagerar han inte.
Nej, okay.
Alltså du hör ju alltid hitta på liksom. Men ändå spännande. Så... rättegången börjar. Jag tror att de har jury i Danmark. Eller så har de bara många nämndemän. Jag minns inte. Skitsamma. De som ska bestämma i alla fall. De behöver ju övertalas. Och jag tänker typ att det är ganska svårt.
Mm.
Att man inte tänker direkt, japp, det här känns som superrimligt liksom. Och rättegången blir förstås en jävla cirkus. Domen kommer inte förrän 1955.
Okej.
Då är den liksom överklagad och klar. Jag har hittat lite olika källor som säger lite olika saker. Men en del av dem, ändå ett gäng, säger att en av psykologerna som hade jobbat med Palle, alltså fick med hjälp av frivilliga tillåtelse att i rätten demonstrera hur man kunde hypnotisera någon till att döda någon. Så att då tar de in en frivillig kvinna, och så får hon liksom sitta i vittnesbåset, och sen hypnotiserar han henne och säger så här: din man är otrogen mot dig. Men det är inte hans fel, utan han blir tvingad av en väldigt farlig kvinna. Och hon är farlig för världen, hon är farlig för honom, hon är farlig för er familj, alltså du vet så här. Så det bästa vore om hon inte fanns mer. Det hade varit tryggast så. Och sen har han också då placerat en till frivillig i publiken liksom. Och så säger han så här ser hon ut, här är en pistol, den är förstås inte laddad liksom. Och så säger han så här, han bara, när du vaknar, hitta henne och döda henne.
Okay.
Och sen så och så ställer hon sig upp och går fram och skjuter henne.
Men det känns ju som att det lika gärna kan vara så här: låtsas att du är blind, Karin, och så lurar vi skiten ur alla de här.
Gud ja. Nej, och det är ju också det som är grejen med hela Palle, för att det är ju skitsmart försvar. Mm. Och så, om nu ändå polisen har introducerat dig själva, som är så här: nej, du är inte ensamt ansvarig för det här. Mm. Utan det är nog antagligen så att du blir hypnotiserad. Mm. Alltså det är ju liksom
väldigt konstigt.
Ja, extremt konstigt. Mm. 1955, alltså 4 år efteråt, så fastställs domen då i högsta domstolen. Och Palle Hardrup döms till typ förvar. Alltså han anses väl inte vara tillräcklig, utan han döms till psykiatrisk vård helt enkelt. När man Google Translator, vilket jag var tvungen att göra eftersom jag inte förstår danska så bra, så står det överallt att han blev dömd till förvaring för psykopater. Men det känns inte som att det är riktigt korrekt.
Men det är väl som de har i Danmark, att där kan man sitta på obestämd tid.
Ja, men som finns i Norge.
Eller, jag menar i Norge. Ja.
Precis. Men det här är ju, för jag tror man kan dömas till förvar utan att det finns. Det är väl det man säger typ om Breivik.
Ja, Breivik är ju förvar. Men han har ju inte fått någon psykotisk.
Nej, exakt. Han är ansågs väl tillräckligt till slut. Ja, nej men exakt. Så det är, jag tror att de kanske också har eller åtminstone hade liksom förvaringsdom. Men just det, förvaring för psykopater, ja, är jävla grovt. Så Björn Show Nilsen döms till livstidsfängelse för sin inblandning i morden och i rånet.
Sjukt. Men han erkänner aldrig.
Han erkänner aldrig.
Men har de sånt livstid som vi har i fängelse? Eller?
I Sverige. Fängelse som du brukar kalla Sverige. Exakt. Det är så det känns. Nej, alltså de kommer ju ut liksom. Mm. Så. Palle släpps på julafton 66. Mm. Så han sitter ju då typ 11 år. Och Björn släpps lite drygt ett halvår efter honom.
Okej. Okay.
Palle byter namn och verkar typ ha återgått till ett helt vanligt liv liksom. Mm. Och han dör 2012 av naturliga orsaker. Han måste vara 90 år gammal typ. Björn släpps då som sagt lite drygt halvår efter honom, men för honom slutade det liksom inte lika bra, utan han avslutar sitt liv den 24 maj 1974. Och jag har då hittat info på kriminalsager.dk. BT:s artikel med rubriken "Hypnotiserat till drabb". Det blir norsk.
Men det är ganska bra. Danska går ju inte att härma danska.
Nej, okej, bra. Ett YouTube-klipp som heter från Unmasking a Murderer, som heter "Can you hypnotize someone to commit murder?" Och förstås underbara Wikipedia. Finns en film som kom 2018 som heter "Murderous Trance". En av de här, det känns som att hela Game of Thrones-casten är olika danskar.
Det är väl en dansk?
Ja, då är det han som är med.
Nikolaj.
Nej, han heter typ Pilo någonting. Han spelar någon Greyjoy. Han är med i typ 2 säsonger tror jag bara.
Okej, okay. Då är det 2 danskar med.
Ja, i mitt huvud så är hela casten.
För det är ju Norman också.
Ja, det kanske är det jag
han
tänker.
Han som är med i Beck.
Jag tänker på när, vad heter
men
han?
Men du har inte sett Game of Thrones.
När Persbrandt blir bortklippt ur filmen Hobbit. Det är det jag blandar ihop med.
Men du har inte sett Game of Thrones.
Nej, jag vet. Men jag vet ändå om det här, jag har ju kollat upp. Jag har gjort research.
Men det är ändå magstarkt så att hela casten är dansk.
Ja, men det är inte mitt utifrån perspektiv är att hela casten är Game of Thrones är danskar.
Tack.
Så det där var då hypnosmorden.
Väldigt spännande.
Det är ju sjukt. Fan vad jag inte trodde. För att jag tänker typ att det är den där typen av saker som typ ett liksom desperat försvarsteam
verkligen
drar igång med. Men just när det är liksom polisen som sätter igång med det och drar igång med såna jävla, du vet, utdragna psykologiska.
Det borde de typ inte få.
Det är så jävla speciellt.
Fast det var ju bra om det nu var så.
Alltså, det är ju väldigt, det är ju, ja.
Fan, det är svårt att veta alltså, vad man står i hypnosfrågan. Min gudmor har ju testat. Hon har rökt i alla år.
Ja.
Mycket liksom. Hon har typ testat allt för att sluta röka. Bland annat hypnos.
För det vill jag testa.
Men det funkade inte för henne.
Ja, okay.
Det som funkade
däremot
längst,
hon ofta bankrån nu med
det. Det som fungerade längst för henne var att hon åkte på någon så här behandling i, om det var i Frankrike eller i England, där de stoppar upp så här långa nålar upp i näsan.
Nej,
det går inte. Då slutar hon.
Ja, men det vill jag inte.
Nej, okej.
Okay.
Suit yourself then.
Däremot under naglarna.
då är det så här att jag nu, veckan efter jul och nyår och så här, gör ett en så här klassisk seriemördare.
Gud, här, det var länge sedan nu. Det var, ja,
det var jättelänge sedan.
Jättebra.
Och jag kände det också, att det var länge sedan. Så det här är då en annan vidrig mansmördare som vi ska prata om, som kallas för kannibalen från Rur. Eller Duisberg, men Duisberg Maneater.
Åh, nej.
Han heter,
det var länge sedan vi körde kannibalspåret med, ja, alltså.
Han heter Joachim Kroll.
Är han tysk?
Han är tysk.
För vad är grejen med tyskar och äta folk?
Det händer något där. Alltså.
Ja, det är något stört. Okej.
Okay. Det som är konstigt tycker jag, för att det finns jättemycket så olika träffar om honom. Men alla, du vet när allting säger precis likadant.
Och typ, det är inte så mycket.
Nej, nej. Skitstörigt. Men han är en vidrig person, ja, som jag ska berätta om nu. 17 april 1933 föddes Joachim Kroll i Hindenburg i Tyskland. Han hade 8 syskon och han var då nummer 6 i följd. Och man vet väldigt lite om hans uppväxt. Det man vet är att den typ verkar ha varit sådär. Familjen hade så här väldigt tight om cash. De var ju trots allt 11 personer. Och de bodde, de här 11 personerna, i en lägenhet på 2 rum.
Vad utmattande.
Alltså så jävla hemskt. Och han var så här väldigt liten till växten. Så han blev ofta så här mobbad eller retad av sina klasskompisar. Han kissade i sängen väldigt länge. Och tydligen så slutade han skolan redan i 3:e klass.
Oj.
Jag vet inte om det stämmer.
Men det är ju,
för det låter så himla tidigt. Men jag kanske vet, men att man kunde det på 40-talet typ.
Ja. Också.
Då är man 10 år liksom.
Ja, men det var ju lite kaosigt i Tyskland då, tänker jag.
Det var det.
Ja. Skolplikten var inte det de tänkte på först.
Det var det nog inte. Och någon gång, men det var ju efter han var då 9-10 år, så jobbade han då typ på typ en bondgård och sådär.
Mm.
Han hade ett lågt IQ på 76. Det säger typ inte med någonting.
Det enda vi vet är att Ed Kemper hade högt.
Exakt. Mm. Och jag tror att jag också ligger above average. Det har min pappa sagt att han tror om.
Jag tror att du är någonstans runt 200.
210, 220. För att vara liksom, jag tror att du gör det också.
Ah. Ah. Så där tror jag.
Jag tror det. Vi har alla fall väldigt högt EQ. Men det är det vi har båda två. Lågt IQ men väldigt, väldigt högt EQ.
Verkligen.
Men det är också det.
Det är det som vi som har högt EQ men lågt EQ försöker intala oss själva.
Men för jag tänker att den här personen har ett lågt i EQ också.
Jo, om han åt folk så har han nog.
Exakt. Jag vet inte ens varför jag sa det. Det var typ att det var en av de,
jag tyckte det var roligt,
faktagrejerna, ja, som fanns.
Ja, ja, fortsätt.
Man gör ju det man kan med det man har. Hans pappa arbetade i någon typ av gruva. Men under andra världskriget så blev han tagen som krigsfånge av ryssarna. Och när pappan försvann, eller om det var när kriget var slut, liksom, de var i alla fall bara mamma och 9 barn, så flyttade familjen då utan pappa till västra Tyskland.
Ja.
Oklart vilken. De har ju så himla många så här län.
Ja, ja. Nej, men vi kan inte prata, nej, om tyska län. Det skiter vi. Västra Tyskland tycker
västra
jag.
Västra Tyskland.
Svinbra, ja, geografisk beskrivning.
Och ja, sen är det liksom, så någon gång där jobbar han då, typ tidiga tonåringen eller tidiga 20-åringen, så jobbar han då på en bondgård.
Ja.
Jag vet inte så mycket vad som händer. Sen bor han någonstans i alla fall. Och hans mamma dör då 1955.
Mm.
Och då var han 22 år gammal. Och några år efter att mamman hade dött så flyttade han då till Duisburg.
Okej. Okay. Mm. Så han är inte mitt 20-årsåldern. Ja.
Och där tar han jobb som, eller får ett jobb som toalettvärd.
Mm.
Och på något som heter Mannesmann, som, ja, är som typ en tysk telefonoperatör.
Aha. Så liksom på han, deras kontor typ.
Typ på kontor eller kanske om det är på fabrik, I don't know.
Ah, okay.
Men ändå, jag gillar det när det finns jobbtillfällen på det här sättet. Okej. Okay. Han bor då någonstans en läskig sak tycker jag med honom, för det, liksom, framförallt med det som vi vet om honom, eller kommer veta snart, är att han bodde liksom där, och han bjöd ofta över barnen i grannskapet och bjöd dem på godis, han så här lekte med dem, han tog med dem på promenader. Så alla barn gillar honom. Och vad man vet i alla fall, så skadade han ingen av de här barnen. När liksom så där, som han, utan han liksom bara umgicks med dem.
Men det är inte... det är inte bra ändå.
Så jävla läskigt. Ja, och så ägde han... Det är så skitläskigt. Och det här är också jätteäckligt. För han hade så här dockor. Som han då typ använde för att vara så här: hej lilla Karin, typ, kolla vi har köpt en ny docka. Typ för att de lekte med dem. Fick leka med dem hemma hos honom. Så här. Sen använde de som lockbete. Och det var inte det enda han så här, hade de här dockorna till. För att han... i tidig ålder så insåg han att han typ så här tände på att strypa sig själv och rep. Så han använde de här dockorna, han ströp dem på olika sätt medan han onanerade. Okej, typ, så över dockorna.
Men han gillade att strypa sig själv också. Ja. Han gillade strypsex på alla håll.
Egentligen. Exakt. Och han har så här ingen erfarenhet av sex med människor egentligen. Utan det här är liksom hans sexuella...
Det är så äckligt att man bara, här, kom och lek med den här dockan som jag precis har onanerat med.
Exakt. Vidrigt. Och utöver...
Ha olika dockor.
Alltså verkligen. Och det har han också. Men det räcker inte. För att han, utöver de här små dockorna så hade han också en sån här sexdocka.
En sån riktigt sån upplåsbar, tänker jag.
Exakt. Eller jag tänker att det typ måste ha varit det. För vad fanns det på typ 70-talet?
Liksom? Nej, jag tror verkligen det.
Eller 50-talet. Vad fanns det då?
Nej, men då var det typ bara, då var det typ en säck
typ
som han hade levt
målat så ett ansikte på som säckvävskrut.
Exakt. Okay.
Så 1955 eller typ runt 1959 kanske som flyttade till Duisburg där han kommer vara som mest aktiv, men året då hans mamma dog 1955 var också då han började mörda. Och jag vet inte, han liksom, det var väl kanske någon trigger. I don't know.
No.
Totalt så dödade han 13 eller 14 personer över 20 år. Och hans offer var i princip uteslutande kvinnor och unga flickor. Och han har mördat en man. Och han var väldigt noga med att såhär, inte bara mörda i typ ett område. Utan han såhär, flyttade sig runt.
Han var typ strategisk.
Väldigt strategisk.
Yeah.
Så han var liksom aldrig på... samma plats och mördade igen. Hans tillvägagångssätt, jag ska berätta lite mer noggrant sen, men hans tillvägagångssätt var att han ofta så här smög sig upp på sina offer när de typ var på väg hem från skolan eller på väg från en buss, och typ om de så här passerade genom en park eller typ något litet så här skogsområde där de liksom var inte syntes så mycket.
Nej.
Så han smög sig upp på dem, och han gjorde andra grejer också, men ofta var det då just att han ströp sina offer. Det är så jävla hemskt. Och efter att han dödat dem så förgrep han sig på dem. Och då, giving his name, så tog han ofta med sig liksom delar av offret hem.
Men inte hela liksom? Utan han typ styckade sina offer ute?
Han typ
tog
delar, alltså typ såhär... Jag vill inte säga det, för det är så jävla äckligt. Det är så jävla äckligt. Och jag vill säga, jag lyssnar på en podd som är bra, som jag kommer berätta vad den heter sen. Där de liksom berättar väl, då pratar de med poliser som har jobbat med det här. Den är väldigt ingående, så den är verkligen tips. Men i alla fall, hans första offer dödades då som sagt 1955. Det var den 19 år gamla Irmgard Stel som han mördade och lämnade i en lada för att bli liksom hittad. Henne ströp han inte, utan han högg ihjäl henne med en kniv.
Oj, okay.
Så han gör lite olika saker. Och sen dröjer det 5 år igen innan han ska mörda. Och då var det Klara Frejda Tesmer som blev mördad. För hennes mord så greps en annan man. En man vid namn Heinrich Ott, som var mekaniker i det närområdet där hon hade blivit mördad. När han satt i häktet eller fängelset så hängde han sig själv. Oj. Så att jag vet, han hann nog aldrig dömas, men nej, de grep honom och sen så gick han självmord liksom. Så att man bara, men det var väl för att han var skyldig.
Ja. Han bara, eller så är det för att han är oskyldigt anklagad.
Exakt.
Skulle också kunna vara lite deprimerande för någon.
Så hemskt. Samma år så mördades också den 16 år gamla Manuela Nott. Och när hennes kropp då hittades så var den uppenbart skändad liksom. Aha. För att han hade då tagit med sig delar av hennes kropp hem. 1962 försvann en flicka vid namn Barbara Bruder. Hon återfanns aldrig, varken död eller levande, men man är säker på att det var han som är skyldig till hennes död. Han har också erkänt det. Senare samma år, alltså 1962, hittades den 13 år gamla Petra Geise strypt till döds i typ en skog.
De är så små.
De är så himla små, det är så jävla hemskt. Och för hennes mord greps och dömdes en man vid namn Vincent Kuhn. Och så han liksom hamnar i fängelse. Och han blir helt... Ja, han är ju... och bara 2 månader efter att Petra har hittats mördad så hittar man också den 12 år gamla Monica Tafel mördad och skändad i närheten. Även för mordet på henne grips en annan man vid namn Walter Quicker. Och jag tror att han är liksom... Han har varit sexförbrytare innan och suttit av fängelse, men sen har han liksom typ startat familj och det är inte han. Och i den här podden som jag lyssnar på så liksom pratar de med hans dotter. Men han blir frisläppt för det liksom, de inser väl att det inte är han på något vis. Men när han kommer ut så blir han liksom så jagad av samhället där han bor. Så han begår till slut självmord. Nej. För att han typ inte orkar leva med att så här...
Att ha den, att vara dömd på det sättet. Exakt. Liksom.
Åh,
fy fan vad mörkt.
Det är så jävla hemskt.
Ja. Allt på det här är vidrigt.
Det här är, det är verkligen det.
Så hemskt.
Den 22 augusti 1965 så satt ett par vid namn Herman Schmitz och Marion Ven i Hermans bil på någon så här Lover's Lane. När de då blir överraskade av Joakim Kroll. Och Joakim lyckas mörda Herman, men Marion lyckas fly. Och jag vet inte varför Joakim inte åker fast.
Nej.
För det här, för hon blir, kommer oskad därifrån, men han, det händer ingenting.
Hon kanske inte lyckas identifiera honom typ, eller
antagligen,
inte honom.
Det är liksom, någonting har ju hänt. Så att det som liksom skulle kunna bli ett slutet då 1965 blir inte det, utan han får fortsätta.
Var typ 10 år till?
Ja, ungefär. Så jävla hemskt. Och 1966 mördar han 3 personer och då är det Ursula Råning som är hans första offer. Hon hittas strypt i en park och hennes pojkvän blir då anklagad för mordet.
Mm.
Och inte av polisen, men typ av grannar och sånt. Så han begår också självmord.
Men gud!
Mm. Hans andra offer det året är den 5 år gamla Ilona Harke. Det är så, så liten. Och det tredje offret är den 61 år gamla Maria Hetken.
Men han har också sån extrem, alltså han, variation på ålder.
Typ.
Han bara tar det, mörda som alla kvinnor
typ
och vissa
så.
Män.
Verkligen. Och den här Maria Hetken, hon var då 61 år gammal och han hade typ gått fram till henne på där hon sen blev mördad och varit så här, vill du ligga med mig typ? Och då har ju hon såklart sagt nej och då har han typ
tappat det.
Så han är ju typ så väldigt typ, jag tror han drivs av liksom att han, den här sexuella lusten typ.
Ja, och kvinnohatet.
Och gud ja, men liksom att
allt är en skön kombination.
Verkligen.
Ah, fy fan alltså. Okay.
Det är vidrigt.
Yep.
1970 dödade han den 13 år gamla Jutta Ran när hon är på väg hem från tåget. För mordet på Jutta så grips en man vid namn Petter Schei, men han släpps senare. Han har däremot erkänt mordet 1976 för att han typ också har fått så här påtryckningar från samhället att bara, visst var det du som gjorde det, erkänn bara att det var du som gjorde det. Så han erkänner.
Han har liksom falskt erkänt då. Men jävla vad sjukt.
Jag tror att, jag vet inte exakt vad som hände med honom, men
ja.
Han, ja. Alla de här som jag säger nu erkänner sen Joakim Kroll.
Ja.
Så att de här kommer, han får väl typ säkert resning, hoppas
jag. Men det är hur många som helst. Du har
det
sagt
är så
hur många.
Många
som helst nu.
Och Det året som han då till slut skulle åka fast, 1976, mördade han två personer innan han greps. Och det var den 10 år gamla Karin Torpfer och den 4 år gamla Marion Ketter. Och det var till slut då mordet på Marion som skulle leda till att så här, man till slut kunde sätta dit honom.
Okej.
Okay. Så att han lyckas då mörda, ja men det är typ 14 eller 15 personer. Under 20 år, helt ostört. Man har inte ens en tanke på att det är han. Och en anledning till då att han kan göra det fritt är ju dels för att andra grips och erkänner, men det är också så andra seriemördare som typ är, eller vet, det sker så mycket mord runt omkring, så man kan typ inte så riktigt koppla ihop någonting. För att det liksom är lite utspritt och så är det andra saker som händer också, så att han liksom, ja,
nej, han är bara han, totalt så
opportunist
liksom.
Typ.
Jävlar vad sjukt.
Ja. Och, ja, jättevidrigt. Men till slut då, i juli 1976 så åker han äntligen fast. För då den 3 juli så kidnappar Joakim den här 4 år gamla Marion. Och hon bor typ på samma gård som han bor. Så han ser henne typ genom fönstret och bara, henne ska jag ta typ. Så det gör han. Och polisen börjar direkt leta efter henne. Så att direkt när hon har försvunnit så är det bara okej, vad har hänt? Så att det rör sig så här mycket poliser in och ut i huset och så här. Och om det är samma dag eller om det är liksom två dagar efter, men det är precis liksom kort efter att hon har försvunnit, så blir det stopp i avloppet där Joakim bor. Så en av hans grannar går till Kroll då, till Joakim, för att fråga så här, vet du vad det beror på? Har du samma problem? Upplever du också att det är problem med ditt avlopp?
Är den här jävla Dennis Nelsen-grejen? Oh,
och då så svarar han bara så här, guts. Att det är guts. Oh! Mm. Så den här grannen då blir ju så här bara, what the fuck, såklart. Och går då ut till polisen. Och bara, jag vill bara att ni ska veta vad min granne typ sa
till
mig.
Han bara sa att det var inälvor i avloppet.
Så jävla äckligt. Så polisen går då så här, såklart direkt hem till honom och bara, hallå, knackar på och bara, vad är det som händer här? Och det som de typ möts av hemma hos honom är helt fruktansvärt. För på hans spis så står en gryta och kokar. Och i det så ligger typ så här morötter och ja, lök typ, jag vet inte. Och hemskt, det här är hemskt nu, allt är hemskt, men det ligger också en liten hand. Och i kylskåpet så hittar de då Marions kropp som är tyvärr styckad. Och när de undersöker då vad som finns i rören så hittar de då mycket riktigt inälvor. Som han väl då antagligen har typ spolat ner i toaletten. Det är så jävla äckligt. Och han grips såklart direkt och tas in i häktet. Och i häktet så lyckas en polis typ levla med honom, eller jag vet inte hur jag ska säga, så att han liksom börjar prata med honom och du vet så här, typ ser honom och lyssnar på honom liksom. Exakt. Yeah. Så han når liksom igenom, för att, så som jag fattade så vill han typ säger inte så mycket först, men sen när det, typ när polisen börjar prata med honom så är det typ att han bara känner att han kan lita på honom. Så han börjar berätta då vad han har gjort de senaste 20 åren. Och han typ tar med dem runt så här på olika brottsplatser, berättar precis vad som har hänt på vissa platser, så eller han, det finns bilder när han reenaktar brotten med en polis. Alltså de är helt, de är så obehagliga. Han har så här, du vet, såna riktiga glas, såna riktiga äckliga mördarglasögon typ,
såna som min kille har.
Tyvärr. Jag tänkte precis när jag sa det, jag bara, det är såna som Marcus har. De är skitläskiga, de bilderna.
Fan vad obehagligt.
Han erkänner då totalt 13 eller 14 mord. Det är lite olika beroende på vad jag läser. Och då även de här morden som andra män har blivit gripna eller dömda för, som vi pratade om innan. Han erkänner också att han har skändat kropparna efteråt. Men han säger att anledningen till att han har gjort det är för att inte så här direkt för att han fick någon njutning av att äta det, utan mer för eftersom det var kött var en bristvara i landet, så sparade han pengar på det viset.
Absolut.
Alltså så jävla start.
Vet du vad? Ät en morot till.
Alltså verkligen.
Och håll käften.
Och det som var intressant, och jag lyssnade på den här podden som jag rekommenderar, som var, det är liksom en av källorna, som heter What Makes a Killer, The Man Eater of Dewsbury. Och där pratar de om den här polisen då som har lyckats nå fram till honom, och de säger så här att han typ gav honom glass och du vet, typ sådana grejer. Och då tänkte jag just på Confession Killer som du inte har sett. För där får ju han typ en milkshake för varje mord som han erkänner. Nej, men det är helt stört.
Det är så jävla sjukt.
Och jag vet inte om det finns något bevis för att det är så här, men jag bara tänkte på det, så här, gud vad det är farligt att, alltså man vill ju vara en så här human polis som levlar och bara så här, det är klart att du ska ha,
men plötsligt sitter man där och har så Thomas Quick.
Exakt. Det är så sjukt svårt. jag vet inte.
Nej.
Det var bara en reflektion.
Ja, men verkligen.
Och man kan väl typ säga att så här, han fattade typ inte riktigt vad som skulle hända honom när han erkände allting, för han hade en tanke om att så här, om jag erkänner det här nu och berättar, så kommer de ge mig en medicin som stoppar min lust att mörda folk, sexmörda folk typ, och som stoppar de här tankarna, och så får jag komma ut igen. Oj. Så det är liksom hans ingång när han erkänner det här, att han typ tror att bara jag berättar så kommer jag få hjälp, och då sen kommer jag få komma ut igen.
Oj.
Så sjukt.
Ja, och väldigt och sorgligt.
Så sorgligt. Och då, ja, så sorgligt.
Puh.
För så är det ju såklart
inte.
Och han greps då 1976, och någonstans är det står att rättegången inleds 1979, och någonstans står det att det är typ slutet på 1981. Mm. Det dröjer i alla fall ganska länge innan rättegången sätts igång. Och han tror då att han ska få hjälp och bli fri. Men istället så efter 151 dagar i rätten.
Åh jävlar.
Ja, väldigt länge.
Ja, lång tid.
Så döms han då till livstidsfängelse. Och han sitter i 9 år innan han dör inne i fängelset av en hjärtinfarkt. Så sjukt.
Jävlar.
Så det var lite kort då om The Man Eater från Dewsbury. Och jag skulle lyssna på den här podden What Makes a Killer, The Man Eater av Dewsbury. De pratar ju om massa olika mördare typ. För där pratar de med poliser och lite så här, sånt. Spännande. Och sen så har jag också läst såklart Murderpedia och Wikipedia. Något som heter Wicked Wee. .com/Joakim Kroll. Och sen Ranker.
Fina Ranker.
Facts about Joakim Kroll. Yeah. Dewsbury Manager. Men
jävlar.
Läskig. Och men jag kände typ när jag läste om det att jag bara liksom, man blir trött av såna här människor. Alltså det blir man ju av alla som mördar. Men det är någonting som bara såhär, fan, låt barn få gå hem från skolan i fred.
Verkligen, men verkligen. Puh, fy fan. Men hur stort liksom område rörde han sig i ungefär? Vet du det?
Alltså, jag vet inte exakt.
Nej.
Men det är ju runt Dewsbury.
Ja, så det är ändå runt en och samma stad.
Ja.
Vilket också är så jävla obehagligt.
Det borde kunna gå.
Exakt.
Man tycker det.
Det är ändå typ 13 eller 14 personer liksom.
Men så är det under så sjukt lång tid. Och med så många år emellan. Och du, en av flickorna som han mördade.
Och lite olika också va?
Exakt. Hade han dränkt i typ en sjö. Så typ först är det typ att de bara, om hon har drunknat.
Just det.
Och sen så bara, nej men det har hon inte. Alltså
nej.
Du vet att
nej,
så här,
nej.
Ja,
det är sant.
Det är liksom.
Men jag tänker typ att man inte tänker att det ens kan hända typ.
Nej.
Alltså så känner man väl fortfarande ändå i Sverige ganska mycket liksom.
Verkligen.
Att man kanske inte typ skriker seriemördare det första som händer liksom.
Nej.
Men han är en sån jävla obehaglig kombination av typ en sån damer, Dennis Nielsen, alltså men de där liksom.
Ja,
fy fan. Tack så jättemycket.
Tack själv.
Tack så jättemycket för den här veckan.
Ja, tack.
Önska fall på Instagram av oss. Gå med i vår Facebookgrupp. Nästa avsnitt, nästa vecka, kommer bli live-avsnittet från Kalmar.
Just det.
Så hörs vi igen veckan efter det.
Just det.
Ja.
Hej då!